14 februari 2004 ytterligare en rapport om våldet i Irak.
Polisstationen, stadshuset och civilförsvarsstyrkornas högkvarter i Fallujah besköts i morse med raketer och granater, och motståndsmän trängde också in i byggnaderna och fritog en mängd fångar. Det här är den tredje blodiga attacken den här veckan mot de som samarbetar med de USA-ledda ockupationsstyrkorna i Irak. Sammanlagt har omkring 120 personer dödats och flera hundra har skadats i de här attentaten som har riktats mot poliser och civilförsvaret som har militära uppgifter. Men dagens attack var ovanlig så tillvida att den utfördes av ett militärt anfall där man stormade byggnader i Fallujah. Annars har det i Irak mest handlat om olika slag av bombattentat med bland annat bilbomber och självmordsbombare. Christer Fridén, Amman.
Iran. Den 18 februari 2004.
I Iran har kraftiga explosioner i tågvagnar med farligt gods orsakat minst 200 människors död idag. Omkring 400 har skadats i olyckan som inträffade tidigt i morse. Många av de döda är brandmän och hjälparbetare.
Förödelse bland resten av tågvagnarna som var fyllda med kemikalier och bränsle. Det är fortfarande inte helt klart hur olyckan ägde rum, men det har kommit uppgifter om att marken började skaka som vid ett mindre jordskalv när tåget med sina 51 vagnar var inne på en station. Tågvagnar kopplades loss och rullade iväg utan lok och utan styrsel. Det är oklart hur långt vagnarna rullade innan de välte och började brinna. Brandmän kom till platsen för att försöka släcka elden. Då inträffade flera explosioner. Många av de dödade ingår i manskapet som skulle försöka bekämpa elden. Olyckan inträffade nära Nejshabur i ett jordbruksområde i nordöstra Iran. Byggnader i 5 byar i närheten av explosionsplatsen förstördes. Fönsterrutor krossades av tryckvågen så långt som 1 mil bort. Olyckan inträffar samtidigt som Iran är mitt uppe i en period där tågnätet ska moderniseras. Idag finns 10 000 kilometer järnväg i Iran och just nu pågår bygget av ytterligare 3 000 kilometer. Syftet är att få igång ekonomin och handeln med grannländerna. Olyckan visar att nya ekonomiska möjligheter också innebär nya faror.
Februari 2004, Irak.
PK-kvart i 5, Barbro Nordvall i studion. Ja, Iraks fängslade diktator Saddam Hussein har idag fått besök av internationella Röda Korset. Det var 2 personer som fick träffa honom för att bland annat kontrollera hans fysiska och mentala hälsa.
Efter över 2 månader som ockupationsmakternas fånge har Saddam Hussein nu alltså fått det första besöket av Röda Korset. Avsikten med besöket är i första hand att bedöma hans hälsa och hur han behandlas. Men några uppgifter om hur den forne diktatorn mår idag lämnas inte ut, bara att man fick tillräckligt med tid hos honom för att kunna göra en korrekt bedömning. När USA deklarerade att Saddam Hussein ska betraktas som krigsfånge innebar det också att Röda Korset har rätt att enligt Genèvekonventionen granska hur han behandlas. Att han inte utsätts för tortyr eller annan hårdhänt eller förutmjukande behandling, att hans mat och kläder och cellen håller godkänd standard och att han får den vård han behöver. Röda Korspersonal ska också ha möjlighet att ha ett enskilt samtal med honom. Att något sådant enskilt samtal ägde rum vid dagens besök är inte bekräftat. Däremot avslöjas att Saddam Hussein skrev ett meddelande som ska överlämnas till hans familj. Och i ett avseende ger Röda Korsbesöket klart besked. Saddam Hussein sitter fängslad i Irak. I Irak florerar en mängd olika historier om var Saddam egentligen finns. Många tror att han är i USA eller på en amerikansk militärbas någonstans utanför Irak. Andra tror att han med USAs goda minne lever i frihet någonstans och att den fångne mannen är en av Saddam Husseins dubbelgångare. Men att Röda Korset nu bekräftar att Saddam sitter fängslad i Irak har för många iraker större trovärdighet än vad USA säger. Saddam Hussein greps den 13 december förra året i en jordhåla som han hade gömt sig i utanför sin hemstad Tikrit. Och efter att den då trötte och ovårdade Saddam visades upp i tv efter gripandet har det fram till idag varit nästan tyst kring honom. Men Röda Korset kommer att begära att få träffa honom fler gånger, för det kan ta 2 år innan han ställs inför rätta. Christer Fridén.
Andra mars 2004, Irak.
God kväll. Ja, uppemot 150 människor dödades idag i terrorattacker i Iraks huvudstad Bagdad och i staden Karbala. Attentaten var riktade mot shia muslimer som firade en av sina viktigaste religiösa högtider idag.
Och dagens båda blodiga attentat ökar risken för ytterligare splittring och i slutändan inbördeskrig mellan folkgrupper i Irak.
Målet för morgonens attacker var shia-muslimska helgedomar som här i Karbala, knappt 10 mil söder om Bagdad. Just här stupade för idag 1324 år sedan den shia-muslimske martyren Imam Hussein, son till shias grundare Ali, som i sin tur var svärson och kusin till profeten Mohammed. Hundratusentals pilgrimer samlades i morse för att minnas att Hussein dog i Karbala 680 år tideräkning i strid med huvudgrenen inom islam, sunniterna. Allt sedan dess har islam präglats av konflikten mellan sunniter och utmanarna inom shia. Flera blodiga attentat riktades förra året mot shia-muslimska präster och moskéer. Att terrorister nu på den heligaste av dagar slår till mot shia-muslimska helgedomar i huvudstaden Bagdad och i Karbala är ytterligare en provokation mot de irakiska shia-muslimerna som utgör omkring 60% av landets befolkning. Och det av USA tillsatta irakiska styrande rådet varnar för en upptrappning av konflikten.
We accuse the terrorists and evil doers who obviously are aiming at disrupting the unity of Iraq and trying to destabilize the country through sectarian strife.
Terroristerna slog till samma dag som en stor religiös helgdag och samtidigt som det styrande irakiska rådet skulle underteckna en provisorisk konstitution, och den lokala amerikanska militärledningen tycker sig se ett samband.
Let's acknowledge the fact that this was a very sophisticated attack, very well coordinated. It was timed to take into account two significant events. The fact that the plan for signing the transitional administrative law and Ashura happening at the same time certainly gave them the ability to find that spectacular type event that we've talked about so many times.
Och förutom attackerna i Irak så utfördes flera terrordåd även mot shia-muslimer i Pakistan. Det blodigaste genomfördes i staden Quetta i nordvästra Pakistan, där fler än 40 människor dödades och omkring 150 skadades.
3 mars 2004.
Två nya explosioner hördes nu på morgonen i Iraks huvudstad Bagdad. Det finns ännu inga uppgifter om vad som orsakat de här explosionerna eller om någon människa har kommit till skada. Men både befolkningen och säkerhetsstyrkorna i Irak är naturligtvis mycket spända efter gårdagens terrorattentat i Bagdad och Karbala, då runt 140 människor dödades.
Irak begraver sina döda pilgrimer. Idag inleds en 3 dagar lång landssorg för de många döda. Hur många de är vet vi ännu inte riktigt. På sjukhusen samlas blodgivare från alla etniska och religiösa grupper för att hjälpa de flera hundra skadade. Terroristerna slog till på den sista dagen av Ashura-högtiden. Gatorna i både Karbala och Bagdad var fulla av shia-muslimer. Efter attentaten har många uttryckt rädsla för att risken för inbördeskrig mellan sunni och shia-muslimer ökat i Irak. Men många i Irak anklagar nu också USA.
Tredje mars 2004, Irak.
Klockan är 11, här är Ekot. I Irak har polis och amerikansk militär gripit 15 personer efter gårdagens attentat som tog minst 170 människors liv. Enligt nyhetsbyrån AP är flera av de gripna iranier, men några vidare uppgifter om vilka de är eller var de gripits finns inte i nuläget.
Mars 2004. Irak.
Vår utsände i Bagdad rapporterar om förödelsen efter explosionen igår kväll i centrala Bagdad. Minst 27 människor dödades och över 40 skadades när en bilbomb sprängde sönder ett hotell och flera andra byggnader i den irakiska huvudstaden.
Det var en mycket kraftig bomb som skakade centrala Bagdad igår kväll. Explosionen hördes, kändes och ljusskenet syntes vida omkring. Och inredning från hotellet som drabbades hittades flera hundra meter därifrån. Amerikansk militär säger att explosionen orsakades av en bilbomb. Om det var en fjärrutlös bomb eller en självmordsbomb var det däremot oklart. Irakiska myndigheter däremot pratar om en raketattack, men det avfärdas av amerikanerna. Skadorna var för stora för att ha orsakats av en sådant angrepp, menar man. På hotellet bodde i huvudsak arabiska gäster, både irakiska och från andra länder, men också bland annat britter och amerikaner på besök. Man befarar att dödssiffran kan stiga ytterligare under den pågående genomgången av det delvis raserade hotellet. Också flera hus i närheten skadades av den kraftiga explosionen. Attacken är uppenbarligen avsedd att sprida oro och rädsla bland vanliga irakier och besökare. Hotellet och dess närhet har inga mål som har anknytning till ockupationstrupperna eller den civila administrationen av Irak. Och angreppet riktades mot ett ganska anonymt hotell med dålig bevakning, och på det sättet var det ett förhållandevis enkelt mål för den här typen av terrorattacker. Christer Fridén, Bagdad.
Mars 2004. USA och Irak.
Och med i studion nu så är journalisten och statsvetaren Salam Karam. Du har nyligen kommit hem från en 6 veckor lång resa i Irak. Välkommen hit.
Tack.
USA borde dra sig ur omedelbart, sa Widad Saki. USA kan inte lämna landet nu, sa Sirwazis. Det är en väldigt splittrad bild man får här. Är det så splittrat också i Irak?
Ja, det är det. Och det kan vara så hos en och samma människa som man pratar med i Irak. Under tiden jag var där i Irak i vintras kände jag precis så. Speciellt i samtal med mina släktingar. Ena dagen tyckte de att oj, vad skönt att Saddam är borta. Vad bra att USA kom in. Nästa dag tyckte de att det var jättehemskt. Att allting hade blivit mycket, mycket sämre. Det fanns inga jobb. Det fanns ingen säkerhet. Man kunde inte gå ut. Nöje, speciellt ungdomar, kände hopplöshet.
Men varför ändrar man sig så då hela tiden?
Alltså, det beror på liksom, det är vardagslivet som avgör. Säg ett vanligt exempel, att man vill gå ut och handla någonting. Man tar en taxi, åker ut. Så fastnar man i trafiken. Det finns inga trafikläger, det finns inga poliser. Det är kaos. Ingenting fungerar. Då blir folk ju förbannade och säger att ja, men det var ju mycket bättre under Saddam. Folk blir plundrade framför ögonen på en dag hänt. Jag har sett det själv. Folk blir mördade på gatan. Banditer som slår till. Klart, då känner de att gud, vad hemskt det har blivit. Men å andra sidan, när de tänker efter, oj, det finns inga poliser som kan slå oss bara sådär, bara misshandla oss utan att, utan någon anledning. Då kan de tycka att, gud, men vad skönt. Vi får ändå säga vad vi vill. Så det varierar väldigt mycket från dag till dag.
Du var i Bagdad där du är född. Hur mycket märker man av den amerikanska närvaron?
Man ser inte amerikanerna, tyckte jag, så mycket. Det beror på helt enkelt att amerikanerna vill inte synas. De är rädda helt enkelt. Man ser inte dem patrullera. När man ser dem så är de i sina pansarvagnar och de kör full fart i Bagdads gator. Irakerna berättade för mig att under krigets första dagar, då hade de mycket närmare kontakt med amerikanerna. Då patrullerade amerikanerna. Mina släktingar sa att de gav amerikanerna mat och började bli kompisar. Men successivt har det ändrats. Jag tror att det beror på attentaten också. Att distansen har blivit väldigt mycket och det är någonting jag kände av. Speciellt amerikanerna, deras sätt, deras kläder och deras mörka solglasögon. De ser ju ut som riktiga robotar. Det gör ju att det skapar otroligt mycket distans.
Mm.
Och det är någonting amerikanerna förlorar på, definitivt.
Vad är det som har hänt under det här året som har gått? Vad har blivit bättre?
Det som har blivit bättre, det är ju det att folk känner att Saddam är borta. Han kommer aldrig tillbaka mer. Det är bara den känslan är jätteskön för flertalet. Jag ska inte säga alla, för att det finns distrikt faktiskt i Bagdad som fortfarande gillar Saddam Hussein. Det är väl det som har blivit bättre egentligen.
Och samtidigt så är det väldigt stor oro. Man har rapporter om bomber hela tiden. Vad säger folk om det?
Ja, det är inte bara bomber naturligtvis. Alltså, hela staten har ju fallit samman. Saddam Hussein försvann, men det är ingenting som har ersatt Saddam Hussein. Och det beror på, ser jag det, som konsekvens på att USA hade inga bra planer för hur man skulle göra efter Irak. Terrororganisationer, det är ett faktum att Irak har blivit ett land där terroristerna har slagit sig fast. Alltså där är de.
Vad skulle du säga, har motsättningarna mellan de olika folkgrupperna skärpts?
Nej, jag skulle inte kunna säga det. Nej, inte vad jag upplevde det. Jag tror att det största problemet är ändå säkerheten, att folk känner att det finns så mycket vapen ute på gatan och det finns så mycket olika grupper och det är väl det folk är rädda för, och det är det största problemet. Och, men motsättningar mellan folken, nej, inte som jag säger det. Däremot finns det tendenser. Vi har till exempel, många kurder kräver att de ska ha ett självständigt land och de vill inte ens ha någonting med Irak att göra. Och jag minns när jag var i Bagdad, att i Bagdad fanns det massor med skyltar som var lite antikurdiska i samband med att kurderna la fram sådana krav.
Mm.
Så där finns det ju lite, men det är inte så mycket faktiskt.
Tack för att du kom hit, Salam Karam. Du är från Bagdad och journalist och statsvetare. Du lyssnar på P1 imorgon. Klockan börjar.
March 25, 2004. Israel och Hamas.
Så till Mellanöstern. Efter att Hamas grundare och andlig ledare Sheikh Ahmed Yassin dödats i en israelisk attack hotar nu den militanta palestinska organisationen med en hämnd som kan komma att riktas direkt mot Israels premiärminister Ariel Sharon. Det sa Hamas politiska ledare Khaled Meshal i en intervju i tidningen Al-Hayat. Och idag är det meningen att livet för palestinierna i Gazaområdet ska återgå till det normala. De tre sorgedagar som utlystes sedan Sheikh Ahmed Yassin mördades i över. Men många Gazabor fruktar nu för hur framtiden kommer att bli.
I have to live in fear. My kids, they will have no future and they have to live in fear. And their kids, they're gonna have...
Jag måste leva i fruktan. Mina barn har ingen framtid och de måste leva i fruktan. Och deras barn måste leva i fruktan. Det säger Asmi Keshawi i Gaza stad och han fortsätter. Israelerna har förstört alla utsikter till fred.
Because they closed the door completely now on the mind of the Palestinians. They closed the door of peace.
De har gjort att palestinierna inte längre kan tro på fred. De har stängt dörren till fred. Asmi Keshawi deltar i minnes- och kondoleanshögtiden för Sheikh Ahmed Yassin. På grund av den enorma uppslutningen samlas de sörjande på Gaza stadion. Där hålls tal, där spelas musik och i högtalarna hörs också inspelade band med Sheikh Yassin. Under de tre sorgedagarna har Gaza, ett av världens mest tättbefolkade områden, varit nästan kusligt öde. Affärerna har hållit stängt och gatorna har varit tomma. Chefen för FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar, Peter Hansen, som har bott i Gaza i 8 år, har aldrig varit med om något liknande, och han är orolig för vad som nu ska hända.
Men måske talar vi också om stillheten för stormen, var alla väntar och många planlägger vilka gengäldelsesmanöver man kan företa sig.
Det här är som lugnet före stormen, säger Peter Hansen. Alla väntar på något och många planlägger vedergällningsaktioner. Enligt israeliska uppgifter har flera försök till palestinska våldsdåd avstyrts de senaste dagarna. Och tv-bilden på en palestinsk tonåring som avslöjats i en gränskontroll med en väst fylld av sprängmedel har visats över hela världen. Men också palestinierna har anledning att vara rädda.
Here everybody expects the Israelis will continue their assassination for the leaders of the different Palestinian.
Alla väntar sig att israelerna kommer att fortsätta ta livet av ledarna för de olika palestinska grupperna, säger Asmi Keshawi. Christer Fridén, Gaza.
March 2004, Irak.
Utrikes igen, och det gäller Irak först. Där dödades 8 människor idag och flera skadades i strider mellan amerikanska trupper och rebeller i staden Fallujah väster om Bagdad. Enligt nyhetsbyrån Reuters är 3 av de dödade barn. Det var beväpnade, maskerade rebeller som slogs med amerikanska styrkor under flera timmar idag på eftermiddagen. Staden Fallujah är känd för sin fientliga inställning till den amerikanska ockupationen.
March 2004, Irak.
Det var en släkting till Saddam Hussein, en av hans närmaste livvakter, som förrådde den irakiske diktatorn så att han kunde gripas efter 8 månader på flykt. Det avslöjar BBC-programmet Panorama som sänds imorgon. Saddam Hussein greps nära sin hemstad Tikrit i december.
March 2004. Arabisk toppmöte ställdes in på grund av oro och oenighet.
Arabförbundet har ställt in sitt toppmöte som skulle inledas imorgon i Tunisiens huvudstad Tunis. Enligt värdlandet är meningsskiljaktigheterna mellan Arabförbundets medlemsländer för stora för att mötet ska kunna bli framgångsrikt.
Det var efter att de 22 arabiska medlemsländernas utrikesministrar hade misslyckats att enas i viktiga frågor under ett förmöte som värdlandet Tunisien beslöt att skjuta toppmötet på framtiden. Bland de frågor som arabledarna skulle diskutera i Tunis var bland annat en fredsplan i den israelisk-palestinska konflikten och ett USA-initiativ att demokratisera arabvärldens länder. Båda sakerna mycket kontroversiella för många av de deltagande länderna. Att israelerna tog livet av Hamas andlige ledare Sheikh Ahmed Yassin i måndags har inte ökat arabvärldens beredskap att diskutera fred med Israel, åtminstone inte just nu. Och USAs president George Bush uppmaning till arabländerna att bli mer demokratiska har väckt protester på flera håll. Arabtoppmötets värdland Tunisien och några andra länder har stött initiativet, medan andra har kallat det en ovälkommen inblandning i deras inre angelägenheter. Och Egyptens president Hosni Mubarak har vid flera tillfällen varnat för snabba politiska reformer eftersom det kan medföra oro, ja till och med anarki i den här regionen, så länge inte Palestina-frågan är löst. Redan i förra veckan visade det sig att det kunde bli problem för toppmötet, för då meddelade Saudiarabien att landets fungerande regent Abdul bin Abdulaziz inte tänkte komma till Tunis. Och några av länderna i Saudiarabiens grannskap, Bahrain, Oman och Förenade Arabemiraten, hoppade också av. Och från de arabiska utrikesministrarnas förberedelser inför toppmötet rapporterades om stormiga sammanträden. Och det slutade alltså med att toppmötet inte alls blir av. Åtminstone inte nu. Christer Fridén, Amman.
Jordanien beklagar att det här toppmötet sköts upp innan det ens hann börja. En taleskvinna för Jordaniens regering säger till nyhetsbyrån AFP att landet hoppas att ett nytt möte kan bli av så fort som möjligt. Den mördade Sheikh Yassins efterträdare som Hamas-ledare Abdelaziz Rantisi ser det inställda mötet som ett tecken på svaghet hos arabländernas ledare och att de därmed sviker palestinierna. Israel däremot ser positivt på att arabtoppmötet ställdes in eftersom förbundet enligt Israel alltid har gynnat extremister, rapporterar nyhetsbyrån AFP som har talat med en högt uppsatt israelisk tjänsteman.
Besvikelse och splittring präglar arabvärlden. Dagen efter beskedet att arabförbundets toppmöte som skulle startat i Tunisien idag plötsligt ställdes in.
Delegationerna som samlats i huvudstaden Tunis tvingades packa väskorna och bege sig hemåt. För första gången i Arabförbundets 57-åriga historia inställdes ett toppmöte. Stats- och regeringschefer från Marokko till Irak skulle från och med idag ha diskuterat framtiden och akuta problem som Israel- och Palestina-konflikten. Men oenigheten var för stor.
Very disappointed.
Why? What happened?
Because
tell us
more. I think there are a lot of challenges we should have met and discussed them and come up with an Arab position on a lot of these issues.
This is the last Arab summit.
No, life continues.
This is the death of the Arab system?
Not necessarily, but the Arab system has... It's not in a good shape.
Egypten försöker nu att lappa ihop spillrorna genom att föreslå ett nytt möte i Kairo den 18 april. Men det är oklart om de kommer att lyckas. Beskedet om att skrinlägga mötet kom efter att ländernas utrikesministrar inte kunnat enas om en gemensam linje gentemot Israel efter mordet på Hamas-ledaren Sheikh Yassin. Och misslyckats med att finna en formel på hur man skulle bemöta USAs krav på demokratiska reformer i arabvärlden.
...29 mars 2004. Ungdomarna i Irak.
Så till Irak där också livet för de unga irakerna är präglat av det spända läget i landet. Det är svårt att hitta jobb och även ungdomarna är rädda för nya bombattentat. Många tycker att det är långt mellan ljuspunkterna i tillvaron.
Situationen i Irak tycks inte bli bättre. Det finns inga positiva saker här, bara negativa, säger Mohammed som är konstuderande i Bagdad. Så fort han är klar med sina studier vill han lämna Irak för att skapa sig en framtid någonstans utomlands. Här finns ingen säkerhet. När som helst kan man vänta sig en explosion eller att folk börjar plundra, klagar Mohammed som finansierar sina studier med att jobba till 11 på kvällarna i en sportaffär. Så han är egentligen privilegierad, han tjänar lite pengar. Och just ett jobb är det många som jagar. Amjad har försökt i 2 år utan att lyckas. Jag tar vilket jobb som helst, bara jag får ihop lite pengar, säger 18-åringen Amjad som är både arbetslös och hemlös. Han överlever på att leta i bombade hus efter byggmaterial som kanske går att sälja. Just nu är det egentligen bara ett område där det finns sug efter folk i Irak. Och det är i säkerhetsbranschen. Den osäkra situationen skapar jobb, för säkerhetsvakter behövs överallt. Och här har också flickor en chans eftersom de kan kroppsvisitera kvinnor. Sara har fått jobb som säkerhetsvakt på finansministeriet i Bagdad, men Sara tycker ändå inte att det finns någon framtid för henne. Det var ingen framtid under Saddam Husseins regim, och det är ingen nu heller. Det är egentligen värre nu, säger Sara. Christer Fridén, Bagdad.
Mars 2004, Irak.
Iraks forna diktator Saddam Hussein är fortfarande populär i sin hemstad Tikrit. Han greps i en jordhåla 15 kilometer utanför Tikrit för 3 månader sedan och är nu amerikanernas krigsfånge. Men många Tikritbor vill att han släpps fri.
Wallah, ahna rid, yani, mithl ma yqul idha ayl aw kadha, yani bil adl.
Jag skulle helst vilja att han släpps, säger Uday Said Mohammed, polis under Saddam Husseins styre, nu utan arbete. Men fortsätter han, om Iraks folk vill ställa honom inför rätta och har han gjort något fel blir han väl dömd för det. Här i Tikrit, nära Saddam Husseins hemby Oja, är den nu fängslade envåldshärskaren en person som fortfarande har stort stöd. Nästan alla man pratar med vill tala om hans förtjänster. Han byggde upp både skolväsen och sjukvård, och man behövde på hans tid inte vara rädd för att bli sprängd i luften av självmordsbombare. Men gjorde han inget som var fel, frågar jag butiksägare Radman Ahmed Sedan. Han tvekar lite. Jag tror inte det, svarar han till slut. Och tänk bara hur det är idag. Det är mycket värre idag än förut. När jag ska åka till Bagdad för att skaffa varor till butiken vet jag aldrig om jag kommer hem levande. Förr var det en person som klarade att styra hela Irak, Saddam Hussein. Nu är det 25 personer som inte har någonting under kontroll, säger Radman Ahmed Sedan, med hänvisning till de 25 medlemmarna i det av USA tillsatta styrande rådet i Irak. Ja, i Tikrit är det många som vill att stadens store son ska få makten tillbaka. Med Guds hjälp hoppas jag att vi får honom tillbaka, säger diktatorns namne, läsk- och cigarettförsäljare Saddam Hussein. Christer Fridén, Tikrit.
Första april 2004, Irak.
Vi ska återvända till förhållandena i Irak. Det har nu gått nästan ett år sedan USA förklarade att kriget mot Irak var över. Men fortfarande påverkar effekterna av kriget irakiernas vardag. Många har till exempel ingen bostad. Och i huvudstaden Bagdad har tusentals hemlösa sökt sig till en sönderbombad och övergiven militärförläggning.
Jag skulle vilja ha en lön och någonstans att bo, säger Alia Kari. Hon är en av alla de som har flyttat in i den sönderbombade militärförläggningen Al-Roshed i Bagdad. Tidigare bodde hon utanför Basra, men familjens hus bombades under kriget och hon och hennes handikappade man och deras 11 barn blev hemlösa. Nu har de hittat ett illa åtgånget hus i den övergivna och plundrade militärförläggningen. Men där finns varken el eller vatten, bara tak över huvudet. Det är hemskt att bo så här, men vad kan vi göra? Min man har förstört sitt ben och han får inget jobb, säger Alia Kari. Barnen kan inte gå i skola utan hjälper till med att rengöra tegelstenar som de hämtar från de raserade bombade husen. Tegelstenarna säljer de sen och det är det familjen lever på. Någon trovärdig statistik över arbetslöshet och bostadsbrist finns inte, varken idag eller från förr. Men de som ändå försöker göra jämförelser är övertygade. Det har i alla fall inte blivit bättre. Men det kanske vänder någon gång.
Amen av Allah. Och vi kommer till Anishi och Bosch.
Vi får hoppas på Allah, Gud och George Bush, säger Mohammad Khalas. Christer Fridén, Bagdad.
Första april 2004. Muslimer i Fallujah.
Skändningen av de fyra amerikanska liken i Irak igår är ämnet nu i P1 morgon. Vilka var de jublande irakerna som utförde de vidriga handlingarna inför världens tv-tittare och vad kommer det att få för följder? John Hallenberg, statsvetare på Försvarshögskolan i Stockholm, välkommen.
Tackar.
Vad tänkte du när du såg bilderna på tv?
Jag tänkte två saker, typiskt att det är i Fallujah och nummer två är en försök att påverka amerikansk opinion, därför det gör paralleller till vad som hände i Somalia för 11 år sedan och då blev konsekvensen så småningom att de amerikanska soldaterna drog sig tillbaka.
Varför tänkte du typiskt Fallujah?
Därför att det är den enskilda stad där det sker flest attacker och där det är svårast för amerikanerna att få kontroll. Det verkar vara mest utvecklade systemet av motstånd in i den staden.
Varför skedde det just nu då?
Jo, därför att det är 90 dagar kvar till det ska överlämnas den politiska makten från den amerikanska prokonsuln Bremer till en irakisk politisk myndighet den 1 juli. Om det projektet misslyckas, då är det en katastrofalt misslyckande för USA. Men om det lyckas, då är det en katastrof för motståndsstyrkorna. Så därför kommer de under de närmaste 90 dagarna att försöka allt för att få stopp på den här processen. Och det var ju inte bara det här som skedde då i Fallujah, utan det var ju en mina, tror jag, som dödade 5 amerikanska soldater eller diverse andra attacker. Det kommer att ske ett antal sådana här spektakulära attacker under de närmaste 90 dagarna, det är jag övertygad om.
Så det var medveten plan bakom här?
Ja, alltså det är ju väldigt svårt. Alltså, här tillvitar jag, jag vet ju egentligen inte vilka de här styrkorna är, men alltså, mönstret är så tydligt så att det, jag kan inte göra någon annan analys av detta utan att kunna fullständigt belägga det här, så tycker jag ändå att det är den mest rimliga tolkning man ägnar sig åt. Jag menar, det, amerikanerna har ju också sagt att det här är vad som kommer att hända fram till 1 juli. Det är en känslig politisk situation. De som är motståndare mot USA och mot att det här projektet ska lyckas kommer att försöka med alla medel att förhindra det.
Mm, du vet inte exakt vilka det var. Det har påståtts att det var en liten grupp som stod bakom.
Ja, det är säkert ganska små grupper, men det visar sig ju också i Fallujah att där är ju människorna beredda att gå ut på gatorna och jubla över de här döda människorna, och de är beredda att jubla över de skändade liken. Alltså, jag tror återigen, man tror man har valt den här staden med omsorg därför att man vet att där blir det spektakulära bilder. Och det tycker jag talar för att det finns någon sorts plan trots allt.
Du ser upptrappat våld framför dig. Vad blir
effekten blir ju inte att amerikanska soldater och andra soldater drar sig tillbaka, utan effekten blir ju att återuppbyggnadsarbetet försvåras. Alltså det här var ju civila personer som åkte genom Fallujah. Det lär ju inte vara några civila återuppbyggnadspersoner eller humanitära personer som åker genom Fallujah den närmaste tiden alltså. Och detta kommer naturligtvis att sprida sig till andra städer. Det är en väldigt olycklig då för koalitionens perspektiv vad gäller den civila återuppbyggnaden framförallt. Den kommer att ytterligare försvåras och försenas.
Du nämnde själv likheterna med det som hände igår och det som hände i Somalia för 11 år sedan när amerikanska soldater skändades av gerillan i Mogadishu. Den gången vände opinionen i USA.
Alltså detta är inte Somalia. Detta är den viktigaste byggstenen i USAs utrikes- och säkerhetspolitik de senaste åren. Och detta är en viktigaste brickan i spelet av vad man tänker sig är en transformation av Mellanöstern. USA kommer inte att vika på den här punkten. Vad det får för exakta konsekvenser utöver det jag sa, att det blir svårt för de civila biståndsarbetarna, de olika som har olika projekt för att återuppbygga Irak, är svårt att veta. Men alltså, det finns samtidigt en öppning här för de motståndsgrupperna, för att amerikanerna byter ut alla soldater just under den här våren. Och det innebär då att en del av dem inte riktigt medvetna om exakt vilka taktik och vilka strategier de här motståndsmännen har. Så därför är det lite lättare att komma åt dem just i det här läget. Va? Så att det är ett antal olika faktorer som gör att dels motståndsmännen är mer desperata, och dels det finns nog lite större möjligheter att hitta sådana här luckor, och de kommer verkligen att försöka igen.
Men hur tror du USA kommer svara mot det här upptrappade våldet? Och de här
jag tror de kommer svara ungefär som jag såg på amerikansk tv igår. Det här visar terroristernas desperation, säger de. Och ja, det är det budskapet man kommer att ha. Men det är klart att det är samtidigt så att sker det flera sådana här spektakulära händelser med skändningar av antingen civila eller militära amerikanska lik, då kommer ju frågan upp på den här politiska dagordningen i USA igen. Och jag menar, George Bush har ju, Bush-administrationen har ju problem för närmare med den här diskussionen då om 11 september. Hur mycket visste man och hanterade administrationen det på rätt sätt? Kommer det här dessutom då, som visar ju ändå att USA inte kontrollerar utvecklingen så mycket som de vill låta påskina, kommer det ytterligare sådana attentat? Så det är klart att det kommer upp på agendan. Men samtidigt har John Kerry, den demokratiska kandidaten, också sagt att vi måste ro det här i hamn. Vi måste se till att det här projektet fungerar. Mm. Så att det är svårt att se någon riktigt stor förändring i den amerikanska strategin.
Tack så mycket. Jan Hallenberg, statsvetare på Försvarshögskolan i Stockholm.
April 2004, Irak.
Utrikes nu i lunchekot. Vi ska till Irak där det är fortsatt oroligt. Från Bagdad kommer uppgifter om skottväxling idag. I staden Fallujah förbereder USA ett ingripande. Och i hamnstaden Basra i söder tog shia-muslimska aktivister i morse över den lokala guvernörens residens. Ockupanterna kommer från den radikala shia-muslimska ledaren Muqtada al-Sadrs milis.
Det är ögonvittnen som berättar att amerikanska attackhelikoptrar har beskjutit mål i Sadr City efter att marktrupper förhindrades av den shia-muslimska maktmilisen att ta sig in i den här stadsdelen.
Det är det slumliknande folkrika Sadr City som den shia-muslimske ledaren Muqtada al-Sadr har ett mycket starkt stöd, och han har till skillnad från de flesta andra shia-ledare i Irak visat en mycket tydlig USA- och ockupationsfientlig attityd. Också i Basra har hans maktmilis agerat idag. I gryningen tog ett 50-tal medlemmar av milisen över Basra-guvernörens residens och hissade en flagga i islams gröna färg på taket. De brittiska koalitionstrupperna som har ansvaret för Basra-regionen i södra Irak har ännu inte gjort något försök att driva ut Muqtada al-Sadrs anhängare ur guvernörsresidenset. Själva kallar de ockupationen för en fredlig sittstrejk. Deras krav för att lämna byggnaden är att en av al-Sadrs medarbetare som sitter fängslad ska friges och att al-Sadrs tidning åter får komma ut. Tidningen Al-Hausa har ålagt sig 60 dagars utgivningsförbud eftersom USA anser att den har uppmanat till våld mot koalitionstrupperna. Al-Sadrs anhängare satt igår igång demonstrationer och andra aktioner på flera håll i Irak som slutade med nästan 60 personers död, och den högsta amerikanske styresmannen i Irak, Paul Bremer, brännmärker idag Muqtada al-Sadr och kallar honom laglös. Samtidigt är det uppenbart att USA är på väg att ingripa mot staden Fallujah 5 mil väster om Bagdad. Det var där 4 amerikaner i förra veckan dödades och kropparna skändades. Amerikanska trupper har nu skurit av Fallujah från omvärlden och skottlossning har hörts in i staden. Christer Fridén, Amman.
Med shia-muslimernas protester öppnar sig ännu en front för de USA-ledda ockupationsstyrkorna som hittills har varit hårdast ansatta av krafter inom landets sunni-muslimska minoritet. Förra veckans fasansfulla skändning av 4 döda amerikaners kroppar ägde till exempel rum i staden Fallujah, i hjärtat av det som brukar kallas den sunni-muslimska triangeln, där stora delar av befolkningen hade en privilegierad ställning under Saddam Husseins regim. Irakierna som tillhör landets shia-muslimska majoritet hade däremot få fördelar under det gamla styret och har fram tills nu i stort sett avhållit sig från våld i vetskap om att det är de som får en dominerande ställning när den tänkta demokratin införs i Irak. Merparten av shia-muslimerna har därför motvilligt tolererat den amerikanska närvaron och lyssnat på sin högste andlige ledare Ayatollah Ali Sistani, som har visat en viss vilja att kompromissa med ockupationsmakten. Sistani har allt mer framstått som shia-muslimernas talesman, medan den radikale ledaren Muqtada al-Sadr har fått träda i bakgrunden. Att han nu släpper loss sin olagliga svartuniformerade milis kan tyda på en kraftmätning mellan olika shia-muslimska rörelser inför maktöverlämnandet i sommar, när någon form av irakisk regering är tänkt att ta över från amerikanerna. Den unge extremisten Muqtada al-Sadr har hittills haft ett begränsat inflytande, men våldsvågen som han har utlöst kan ändå bli svår för den trängda ockupationsmakten att kontrollera.
Kommentar Titti Nylander.
Sjätte april 2004. Åter till Irak.
I Irak ökar alltså motståndet mot de amerikanska ockupationsstyrkorna, och USAs militära ledning har börjat fundera på att skicka ytterligare soldater till Irak. Här är Washington.
I natt har det rått utegångsförbud i Fallujah nordväst om Bagdad. 1200 amerikanska marinkårssoldater har inringat stan med 300 000 invånare och har som mål att döda eller tillfångata de beväpnade sunnimuslimska motståndsmän som bland annat skändade liken efter 4 amerikanska väktare. Igår kväll meddelades vid den amerikanska generalen Mark Kimmits dagliga presskonferens att en arresteringsorder har utfärdats för den shiitiske ledaren Muqtada al-Sadr, misstänkt för mord på en rivaliserande ayatollah förra året.
An Iraqi judge has issued an arrest warrant.
Muqtada har förskansat sig i en moské i staden Kufa. Det är hans milis med cirka 3000 beväpnade unga män som de senaste dagarna dödat minst 50 amerikaner och iraker. Att USA skulle få hårt motstånd bland de sunni-muslimska grupper som stått nära Saddam Hussein är inte oväntat. Men att nu också allt större grupper av shia-muslimer tar till vapen har drastiskt försämrat läget för de amerikanska ockupationstrupperna. General John Abizaid, chef för USA:s centralkommando, har begärt att inom 24 timmar få underlag för beslut om eventuella amerikanska truppförstärkningar. Det kan handla om trupper från USA eller från andra delar av världen, men också om att fördröja hemresorna för de styrkor som nu håller på att bytas ut. Här i USA växer också kritiken mot Bush-administrationens Irakpolitik som allt mer dras in i presidentvalskampanjen. Senator Edward Kennedy säger att president Bush försvårar kampen mot terrorismen och det som han menar nödvändiga internationella samarbetet om Iraks framtid.
Iraq is George Bush's Vietnam and this country needs a new president.
Irak är George Bushs Vietnam och det här landet behöver en ny president, säger senator Kennedy. Thomas Nordegren, Washington.
April 2004.
I Irak så utsattes en amerikansk kolonn för en attack idag väster om Bagdad och minst 9 människor dödades enligt nyhetsbyrån Reuters. Strider pågick även i natt. Och Storbritanniens utrikesminister Jack Straw säger till brittiska BBC att den nuvarande situationen i Irak är den allvarligaste som ockupationsmakten stått inför. Men Straw menar att oroligheterna måste ses i sitt sammanhang och att de till viss del beror på att irakierna har ett uppdämt behov av att visa sitt missnöje efter år av diktatur.